En podcast från Sportbladet.
Slutspelen är igång och Island står hittills för EMs största skräll. Alla laddar vi upp inför matcherna på olika sätt. På serasa.com hittar du alla köksredskap du behöver för att överraska familj och vänner med riktig festmåltid. Vad som helst kan hända och då gäller det att jobba med bra grejer. Serasa erbjuder köksprodukter från mängder av högkvalitativa varumärken. Och du som lyssnar på Sillypodden får 15% rabatt på hela sortimentet om du anger rabattkoden Sillypodden. Låt din middag bli nästa skräll.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Hjärtligt välkomna till Sillypodden. Det är onsdag, vi spelar in på en onsdag. Det är liksom man följer schemat efter EM lite grann. Det är ju så det får bli.
Det konstigt är att EM måste, alltså Sillybloggen måste flytta på sig för EM-blogg eller podden. Jag tycker att det är väldigt dåligt system av dig. Jag förstår inte den här prioriteringsordningen.
Nej, det är lite konstigt.
Jag tycker att det är skandal faktiskt.
Ja, jag tar på mig det. Men det är så det är planerat.
Ja.
Man kan
dåligt
inte alltid få rätt.
Planerat.
Ja, det är mycket möjligt. Ja. Jag hoppas att jag har andra kvaliteter. Det är inte säkert.
Nej, det är inte. Ja, du kan gjuta plinta.
Det kan jag.
Bygga grillar.
Fruktansvärt bra på det.
Ja, otroligt.
Vart ska vi börja tycker du?
Nej, det är bara gå på det största, det hetaste. Vi kan väl börja med Chelsea som ju är på väg att genomföras nu. Jag tycker att du ska säga namnet för att det här kommer bli jättejobbigt för mig, känner jag.
Batshuayi.
Ja, Michu Batshuayi.
Michu Batshuayi.
Vi hoppas att vi ligger rätt på det.
Jag tycker det är väl close enough.
Ja, så är det. Men det är lite spännande för Belgien spelar ju sin EM-kvartsfinal på fredag. Men nu har han alltså fått tillåtelse att lämna landslagssamlingen för ett par minuter då Chelsea flugit in sina läkare till Bordeaux och ska läkarundersöka honom. Vad det verkar, det är Guardian bland annat som är heta på det här. Så att, då brukar det faktiskt stämma när de går på som de gör idag.
Så kan det gå när man snubblar in en sitter mot Ungern i EM.
Exakt, då går det fort.
Ja. Nej, men det är klart, det är en spelare som är väldigt ung, har gjort mycket mål den här säsongen för Marseille och har jagats utav många. Bland annat Crystal Palace, som ska vara beredd att betala den här pris... Eller, det är väl ingen klausul, men det är väl...
Ja, det är utköpspriset helt enkelt, det Marseille har satt. Ja.
33 miljoner pund.
Ja, de bekräftar väl det Marseille också, att de hade faktiskt accepterat bud från Crystal Palace. Men det är väl här man, vi pratar ofta om Premier League TV-avtalen och hur mitten- och bottenklubbarna kommer bli så mäktiga och hur allting kommer liksom spela dem i händerna nu. Men det här är ju ytterligare ett bevis på att du kan ha hur mycket pengar som helst. Har du inte statusen så blir du ganska enkelt undanknuffad ändå.
Ja, i en konkurrenssituation.
Mm, precis. Så.
Men tidigare när det var pengar i andra ligor, till exempel i ryska ligan när det var liksom Anche eller Krasnodar eller vad det nu kan ha varit som lockade med pengar då, så kommer inte ens de kunna mäta sig med Premier League. Så det kommer ju bli en maktförskjutning till England. Sen får vi se vad Brexit, vi ska väl försöka ta oss in på det här ämnet lite senare här. Och se vad det kan
så
spela för
ekonomisk-politiska experter som vi är, ska vi faktiskt ge oss på det där.
Absolut. Men Batshuayi, ingen gillar ju en bra hijack som Chelsea.
Nej, så är det ju. Det gäller ju att ta någon. Nu var det ju innan läkarundersökningen tyvärr, annars gäller det ju att ta. Det gäller ju att ta dem så sent som möjligt. Det är en sport i sig. Men han är väl en inhoppare tror jag också, eller den spelare som i egenskap av inhoppare gjort flest mål i Europas största liga de senaste tre säsongerna tror jag det var. Det är väl inte helt osannolikt att det kommer bli en hel del sånt i Chelsea också. Vi får se vad de ställer upp med längst fram så småningom.
Ja, och frågan är om Conte kommer spela med två forwards. Chelsea har ju bara spelat med en forward det senaste decenniet.
Ja,
och... det har ju oftast varit Drogba och de senaste säsongerna Diego Costa. Men Conte gillar ju att spela med två.
Ja, han gillar italienska. Gillar tre backar och två forwards. Då får vi gilla honom för. Och det är på så sätt att de rycker i Morata fortfarande ganska intensivt. Och det känns väl som ett spännande anfallspar. En ganska fysisk Batshuayi och så en djupledslöpande Morata. Så vet jag inte om de två håller den högsta klassen ännu, det är jag inte lika säker på. Så jag är inte helt hundra på att det här är det han tänker att han ska starta med när säsongen kommer igång.
Nej, det kommer säkert bli något ytterligare namn. Sen får vi se vad som händer med Diego Costa.
Exakt, om han kommer vara kvar eller inte. Det är väl inte jättemycket rykten kring honom just nu. Så att, jag vet inte vart han ska i så fall heller. Men det är väl inte omöjligt att Batshuayi ska vara någon slags komplement till honom. Alltså en konkurrent till honom, inte ett komplement. Det är väl Morata som ska vara.
Ska vi klubba honom till Chelsea?
Det tycker jag absolut att vi ska göra. Om inte någon kommer in och hijackar i sista stund även denna deal. Nej, men det känns som det här kan vi nog skriva upp.
Ja, det gör vi. En annan spelare som vi kan skriva upp, för han är helt klar, det är Sadio Mané. Från ja. Southampton till Liverpool. Och här förväntas för att jag ska komma med någon slags analys.
Jag kan väl kasta det med den allmänna opinionen som ju dels förfasas över prislappen på 30 miljoner pund och dels undrar varför Liverpool inte köper en bättre spelare. Det kan väl du få svara på helt enkelt. Det är inte mina frågor vill jag understryka.
Nej, det är en ganska logisk affär på väldigt
många
sätt. Det är en spelare som Klopp har följt, han sa det själv, en spelare han har följt i flera år sen han spelade, ja sen OS 2012 där ju Mané slog igenom kan man säga, sen så spelade han.
Minns vi ju alla OS-turneringen, den klassiska.
Ja, precis. Och då gick till Red Bull Salzburg som ju då tränades utav, vad heter han, Roger Schmidt, som nu tränar Bayer Leverkusen, som ju är ganska lik Jürgen Klopp i sin filosofi. Han är väl något ännu mer offensiv i sin gegenpressing och snabba omställningar, och använder ju Mané på ett ganska intressant sätt då i Red Bull Salzburg. Så jag förstår att det är en spelare som Klopp haft ögonen på. Han var väldigt framgångsrik där, en spelare som då löper in bakom backlinjen i det här pressspelet på ett sätt som ingen i Liverpool riktigt har gjort under den senaste säsongen. Det har inte riktigt funnits den spelaren. Man har ju provat med Jordan Ibe och Shinji Ojo och sådana här liksom unga spelare som inte riktigt har haft kvaliteten eller kanske spelförståelsen. Så jag tror att det här är en spelare som har scoutats av Klopp själv eller av hans stab. Han har en tydlig plats och roll för honom framförallt. Och det är ju det vi, jag menar, hur många gånger har vi pratat om det? Att det är inte nödvändigtvis de största stjärnorna eller de som gör största avtryck i andra klubbar. Det gäller att bygga ett lag här.
Ja, framförallt om du är den hackordningen som Liverpool ändå är. De kan ju inte bygga ett lag med Premier League eller bästa spelare, för de får inte Premier League eller bästa spelare. Nej. Då måste de ju, som du säger, hitta Premier Leagues bästa lag, hur klyschigt det än låter. Och då handlar det om att hitta roller, och då behöver du inte ha den mest allround, mest allmänkunniga högermittfältaren eller släpande anfallaren eller vad det nu är, utan då räcker det att han är bäst på de tre grejerna som du ska ha honom till liksom.
Ja, och att han förstår rollen, och det gör han uppenbarligen. Han har då spelat två säsonger för Red Bull Salzburg under Roger Schmidt och kom då till Southampton 2014 därifrån, köpt av Pochettino då.
Men det är det inte lite den känslan kring Klopp också, att han är en sån som när han går in på FIFA och ska bygga sitt lag så söker han bara på snabbhet och sen lyfter in dem 11 högst upp i listan liksom, oavsett hur bra de är för det andra.
Inte riktigt så. Nej, inte riktigt.
Han gillar snabbhet.
Ja. Men det är ju sådär, om man ska spela ett omställningsspel, så är ju snabbhet.
Det underlättar ju då av någon anledning.
Ja. Och det saknas ju en del snabbhet i det där laget. Ja. Och det är ju precis det. Och sen är det ju så här att det är klart att det finns bättre spelare i världen på just i just den här rollen. Men det är ju inte spelare som Liverpool rimligtvis kan tänkas köpa. Och det är två klubbar som har gått om pengar i Liverpool och Southampton. De har ju väldigt mycket pengar båda två. Spalla klubbar i England. Och då blir prislappen ganska hög. Jag tycker den är rimlig. Ja,
kolla vad Newcastle värvar för i vintras. Det skvallrar en del om vart priserna kommer ligga i sommar.
Ja.
Så att, ja, jag håller med. Jag tycker inte prislappen är absurd på något sätt. Den är ju absurd i en värld där liksom, ja, men i den allmänna världen, men i fotbollsvärlden och utvecklingen dit han har gått, så tycker inte jag. Jag höjde inte på ögonbrynen. Jag tyckte det hade varit väldigt förvånande om han hade fått honom betydligt billigare än så, om man säger så.
Mm. Jag tycker det skulle bli väldigt intressant att se honom spela i det här laget, istället för som det blev nu förra säsongen, att man har tre stycken offensiva mittfältare som spelar mellan backlinje och mittfält hos motståndet, och man faktiskt har en som springer ner på andra sidan och kan dra isär lite grann och kanske få en och annan djupledsboll. Sådär. Ja, det är en väldigt logisk värvning, och en spelare som kommer gå rakt in i startelvan, det är jag helt övertygad om.
Ja, kanske inte kommer vinna skytteligan, men kommer göra sitt.
Kommer göra sitt jobb, kommer göra första elvan lite bättre, lite mer effektiv.
Det tror jag också.
Ja, där har vi svarat på, jag tog med här också Jonas Åströms fråga, 34-36 miljoner pund pratas det om. 30 miljoner är det som har kommunicerats.
Så finns det väl lite klausuler och lite bonusar om de skulle gå till Champions League och annat. Precis. Det är väl då det kan dra iväg lite.
Det är väl det handlar om. En annan spelare som förväntas kanske kunna göra ett jobb med en specifik kravbild är ju Ragnar Sigurdsson. Ja. Han ska ju nämligen slå Bisakletas i offensivt straffområde.
Exakt, så är det.
Det är det han ska köpas in för. Leicester och Tottenham är intresserade enligt The Guardian. Undrar om de var intresserade för en månad sedan.
Ja, man kan ju tänka sig att de inte var det kanske. Det är väl det här som är så roligt. Nu när man, det roligaste med att följa Island är dels att det är kul nu när det går bra, och sen kommer det bli otroligt kul att se när liksom lite större klubbar ska plocka sönder de här guldklimparna och sen ta in dem i sin organisation, bara för att inse att, jaha, ni var ju inte bättre än våra spelare. Det var ju bara kollektivet som var, som var bra. Hur bra det nu är, vilket man också kan ifrågasätta, kan jag tycka.
Ja, de mötte ju inte ett jättebra lag i måndags.
De mötte ett hopplöst uselt lag. De var ändå på vissa sätt det sämre laget ju, men vad betyder mer effektivt, men 2-1 målet Island, alltså kolla på det igen. Det är förmodligen det mest passiva backlinjen jag sett i hela mitt liv, alltså det...
Och en jättetavla på det.
Ja, men de har ju 3-4 chanser att bryta. De har 4 gubbar som står runt om där och bara tittar på, och sen som du säger, Joe Hart snubblar in den. Det är så otroligt uselt.
Mm. Sigurdsson som annars, han tillhör ju Krasnodar just nu, och det var rykten om att han skulle tillbaka till FC Köpenhamn, att de skulle köpa tillbaka honom. Tanken är väl att prislappen kanske har gått förbi FC Köpenhamn nu.
Det känns
att de får svårt att hänga med ett race som Leicester och Tottenham blandar sig i. Sen vet vi ju inte hur mycket det ligger i just de ryktena. De vill väl kanske, de har väl kanske börjat sin scouting på honom nu då.
Så är det väl. Han har väl Martin Dahlin som agent, tror jag. Så att jag tror inte att det är agenten som är ute och fäktar så mycket i det här fallet och försöker göra någon Mino Raiola och pumpa upp intresset.
Det känns inte Dahlin som Martin Dahlin jobbar så.
Nej, han är lite mer professionell, om man vill kalla det så. Det beror på hur man ser på det där yrket. Ja. Men nej, men intresse lär det finnas, så är det ju. Folk ser vad han gjort där, och om de kan använda honom på samma sätt så finns det ju möjligheter att få någonting bra utav det. Men då gäller det att de inser just att det här är ju inte en av världens bästa försvarsspelare. Det här är en kille som är duktig på det han gör i Island. Liksom.
Mm. Ja, men, och då känner man ju att snarare Leicester än Tottenham, kanske.
Ja, man vill ju tro det då, kanske. Mm. Leicester är ju duktiga på det där också, har ju visat sig att använda folk till rätt saker, även de.
Ja. Ja, och ha någon som kan kasta långa inkast och så vidare.
Det finns hela Islands anfallsidé. Liksom.
Det finns en del paralleller man kan dra mellan Leicester och Island. Ja, därför vinner väl Island EM-guld. Det är väl så.
Ja, vi tippar ju alla rätt på åttondelsfinalen i någon EM-podd.
Alltså,
tycker vi ska skryta med.
Vi
är ironitippade.
Jag har lagt det lite längre ner i körschemat här.
Att vi ska,
men vi kan väl ta det nu.
Nej, kan vi göra.
Vi gjorde en EM-podd i torsdags.
Ja.
Du och jag, via Skype. Jag var beredd på att vi skulle få lite kritik för att ljudet svajade lite grann. Det enda vi fått skit för var att vi var för negativa.
Ja, att jag skulle må jättedåligt fick jag någon som var lite orolig för min hälsa där, att jag var så negativ. Men ja. Då hade Sverige åkt ur EM, man var ganska ihjäljobbad på många sätt, så att det kanske berodde på det.
Ja, kanske.
Men vi är glada.
Men vi tippade i alla fall alla åttondelsfinaler rätt.
Ja.
Imorgon är det i EM-podd igen.
Ja.
Vi får pusha lite för den, då får vi väl sätta alla kvartsfinaler.
Ja, vi får försöka göra det. Ja. Ironitippa igen. Gruppen var bra.
Det var Sigurdsson och EM. Ser du någon annan i det isländska landslaget som skulle kunna röra på sig mot en större?
Jag gör inte det egentligen. Jag ser inte det på Sigurdsson heller på det sättet. Men man hoppas ju att de här ska få någon karriärskjuts. Man älskar ju typ storyn med målvakten som ju regisserade Eurovision-bidraget för några år sedan åt Island och lite sånt där. Så att man kan ju drömma.
Ja, verkligen. Du var inne på Mino Raiola som hastigast här i en jämförelse med Martin Dahlin.
Vi ska återkomma till honom alltså. Jag anade nästan det.
Ja, precis. Han kommer här. För Mkhitaryan, som ju är en av hans spelare, sägs ju vara i stort sett klar för United. Det har bekräftats även utav Dortmunds styrelse.
Ja, de har fått ett betydligt bättre bud, som det hette, och de ska ta ett beslut senast i helgen. Så att, det brukar betyda att vi har fått ett bud som är så bra så att det här kommer att accepteras. Det vore konstigt om de var ute och sa någonting annat.
Ja. Prislappen som har nämnt innan är väl 24 miljoner pund. Han har väl ett år kvar på kontraktet.
Exakt.
Så. Och vägrar skriva på nytt.
Precis.
Vi får väl se om han gör en sån där som han gjorde i Shakhtar Donetsk, som vi har tjatat om, när han försvann.
Ja, exakt.
Tycker det är roligt. Och då är frågan vad Mino Raiola helt plötsligt har för inflytande över Ed Woodward då i Manchester United, eftersom han har plockat hit Zlatan. Av allt att döma, han är ju fortfarande inte klar, men bla bla bla
bla bla bla bla på fredag.
Precis. Och nu är Mkhitaryan. Och då finns det ju en kille där nere i Juventus som just nu håller på att göra ett 3+ EM.
Exakt. Ja, men det är roligt att det börjar ju med Paul Pogba.
Ja, som ju faktiskt är fostrad i Manchester United.
Ja, och det var ju där det började med Mino Raiola och Manchester United, när han gjorde hela United till sina fiender, när han sa åt Pogba då, ja, men kräver en startplats i A-laget. Ja, får ingen startplats i A-laget. Ja, nej, då drar vi till Juventus. Det var ju så det började. Det var ju där Mino blev bannlyst från Manchester United. Men sen så dök upp en Zlatan som United ville ha, som Mourinho förmodligen ville ha honom. Jag tror inte att Ed Woodward hade gått ut och scoutat Zlatan och tänkt att nu ska jag ringa Mino. Och det har ju bytts en hel del personal från Pogbas dagar, ska man säga. Så att de nya cheferna har inte riktigt samma starka eller svaga band till Mino, hur man nu ser på det hela. Så han lappar uppenbarligen ihop några relationer med Zlatan. Han hjälpte till nu att få Mkhitaryan. Och då är frågan om det ska bli en tjänst och de ska hjälpas åt igen och Pogba även ska till United. Jag tror ju inte det. Jag tror att han kommer vara kvar i Juventus fortfarande om inte Real agerar, och jag tror inte att Real kommer agera efter den här EM-turneringen, så känns det ju inte. Nej, men det är frågan intressant.
Frågan är hur några halvdanna insatser i EM egentligen påverkar Pogbas status.
Så är det, men Florentino Perez ska ta en Galactico, och ska han ta Pogba så är det ju den enda Galactico han har råd med, och då gäller det att han lyser starkast av dem han har möjlighet att ta. Det återstår just till EM över och se om han verkligen kommer vara den som lyser starkast. Jag tror fortfarande att Frankrike kommer vinna EM, och i så fall kommer han ju lysa starkast. Så är det ju, men det blir intressant att se. Sen andra aspekten, jag tror att Juventus är en bättre klubb än Manchester United på alla sätt och vis. Det är klart att han ska stanna i Juventus om han har den möjligheten. Det man kan säga till Uniteds fördel är att Mino vill ju flytta på honom förr eller senare. Mino är ingen agent som förlänger avtal och har klubb, eller spelare i en klubb. Så är det ju, det vet vi att det fungerar så. Så att, och har han inga andra alternativ än ett Manchester United som han dock gör en kompisdeal med och får riktigt, riktigt bra betalt själv. Då är det klart att han skulle kunna lyfta den lille Paul därifrån Turin och bära honom till Manchester på sina egna axlar och sätta honom bredvid Zlatan i omklädningsrummet och tycka att han har gjort sig förtjänt av sin pension sen. Så att ja, vi får väl se.
Konstigare saker har hänt.
Det kan man lugnt säga, framförallt runt Mino Raiola.
Mkhitaryan då, om vi ska placera in honom i ett Manchester United just nu, så är det ju, ja, men som en ganska självklar stjärna där i det offensiva mittfältet. Det kommer helt enkelt vara han som blir the focal point bakom Zlatan.
Ja, vi har tjatat om det där offensiva mittfältet i United i 10 år, känns det som. Att liksom, vem ska ta över efter Scholes och så vidare. Och så kom Schweinsteiger in, skulle vara någon tvåvägsmittfältare. Har väl inte alls haft den effekten
Rooney,
som man hoppades på.
Rooney har flyttat ner. Och
Rooney flyttat ner.
Flyttat runt och flyttat tillbaks och sen flyttat ner igen.
Ja, och nu känns det som han är ett större problem än en tillgång. Så att man borde nog göra allt man kan för att bli av med honom till och med. Men ja, nej, men det är klart han blir fokuset där. Sen som vi pratade om på vår lunch här, så finns det ju inte jättebra record för de som lämnat Borussia Dortmund tidigare. Det är inte därifrån det har gått jättebra att handla. Så att vi får väl se hur han kommer passa in i United.
Nej, det har ju varit så att Dortmunds system har ju varit mer än kanske spelarna som har lett till framgången, även om spelarna i det systemet har kunnat briljera. Men man har sett en Nuri Sahin som ju var väldigt hyllad i början där, när Dortmund började göra väsen av sig i Tyskland och hamnade i Real Madrid, och det, ja, funkade inte alls, lånades ut till Liverpool, funkade inte alls tillbaks till Dortmund. En Kagawa som var helt lysande i Dortmund i det systemet, superflott i United och så vidare. Vi kan ta en Mario Götze också för den delen, som ju inte alls har funkat i Bayern München. Så att
och sen har Lewandowski fungerat. Så att
Lewandowski är ju den som har fungerat då istället.
Men det blir intressant då med Mkhitaryan och Gündogan också för den delen, som man kan ha många frågetecken kring, framförallt kring hans
hälsa.
Professionalitet och hälsa och inställning till det hela. Så att, ja, det blir intressant att se.
Ja,
floppvarningen då, framförallt på Gündogan skulle jag säga.
Ja, verkligen. Alltså, man undrar ju liksom hur mycket hans knän egentligen håller för.
Ja.
De har
belastats tidigare, ja. Både av magar och av spel.
Mm. Alltså det är tungt för knäna när man
är gravid,
när man käkar för mycket pizza.
Ja, så är
det. Det är så. Ja, kan,
vi har alla varit där.
Ja, utan tvekan. Och vi lämnar Mkhitaryan då, så verkar som att Skärtel är väldigt nära Fenerbahce.
Ja.
Från en sak till en annan.
Ja, det var verkligen ett bra hopp.
Ah, jag hade ingen som helst segway.
Nej, det hade du inte. Att Skärtel ens ta sig in i den här podden. Det enda intressanta är väl den här uttalsskolan som helt plötsligt exploderade på Twitter kring hur man egentligen... Det var väl Husfeldt som bytte uttal. Jag såg inte den sändningen, utan jag satt ju i Frankrike då, men det var ett jävla tjat om hur man egentligen ska uttala hans namn. Så att... Soran var ute och fäktade intensivt.
De enda namnen som jag brinner för är de holländska.
Ja, jo, jag vet.
När vi har sagt Cruyff i 40 år, han egentligen heter Krauf. Och det är en väldigt stor skillnad.
Men man måste ju ändå, det finns ju har man sagt i 40 år får man faktiskt fortsätta säga det, för annars blir förvirringen större än tillgången av att det förändrar.
Ja, men det är lite grann som just Mkhitaryan som vi pratade om nyss, att helt plötsligt så har en del svenska medier börjat skriva det som det ska skrivas på svenska. Ja. Vilket är då MCH och sen Arjan med J och, alltså du vet sådär.
Ja, men det var så när man skrev om Andrej Arshavin i 5 år och varenda jäkla dag fick mail om att hallå, ni stavar fel, det stavas med SH liksom. Och så, ja, det är lite olika transkriberingar, men vi kanske ska köra den ryska stavningen då.
Mm, precis. Ja. Skitsamma.
Ja, det var ett stickspår.
Skärtel ska i alla fall vara väldigt nära Fenerbahce.
Ja, och gör ingenting för mig det här.
Nej, vi rullar vidare. Nej, men jag har många grejer på min agenda.
Ja, absolut,
agenda.
Men jag undrar om Skärtel hade kommit med på din lista om han inte hade haft sitt klubbförflutna. Men ja,
det får vi aldrig veta.
Nej, det får vi aldrig veta. Men vi vet.
Från Fenerbahce då till Arsenal.
Ja, oj.
För de har lagt ett bud på Gabigol.
Ja, det här
Gabriel Barbosa.
Gabriel Barbosa, den är football manager legendar.
Ja, och med super talang för ett par säsonger sedan som ju har stagnerat. Ja, det ska sägas.
Ja, du vet väl när Neymar klev av Santos för sista gången så var det ju Gabigol som byttes in. Bara en sån sak. Ja, en fin liten detalj.
Det visste jag inte ens faktiskt. Men han omskrevs ju som Neymars arvtagare i den brasilianska ligan. Vräkte in mål i början och i liksom ungdomslandslag och så vidare.
En Bojan Kirkic-ungdom kan man säga.
Ja, men verkligen så. Och sen har det ju inte gått riktigt så som på räls som det gjorde för Neymar till exempel.
Nej.
Men ändå en väldigt spännande spelare förstås. Så ett väldigt stort register.
Så är det. Sitter han ju. Lite annorlunda Neymar, spelar väl mer centralt i planen och är mer av en målskytt på det sättet. Så att han ska ju inte jämföras med Neymar egentligen. Men det blir ju ofrånkomligen så när man är supertalang i Santos, så är det ju.
Och en jättestjärna i Brasilien.
Ja, och det där börjar bli problem då. För att normalt när man är jättestjärna i Brasilien så brukar klubbar som Arsenal och sådana inte vara jättesugna på att betala. Dels betala den enorma prislappen, men dels också dela upp sin betalning till alla intressenter. Han ägs väl till 40% av klubben, tror jag. 40% äger han själv av sig själv. Och sen ytterligare, alltså resterande ägs då av den här Doyen Sport, inte helt
okända konsortiet.
Exakt,
eller vad
den lilla skurkföreningen där Jorge Mendes sitter och drar i trådarna längst bak. Påstås han har aldrig erkänt det själv, men det är väl ganska illa dold hemlighet.
Känns
det
som de här tuffa tuffingars klubb i Bamse.
Ja, exakt.
De sitter i en sån här piratkällare liksom och smider planer och de ska sno all godis.
Precis, då är det bra att han heter Barbosa också, piratman.
Ja,
men då brukar man ju hamna i säg ett Porto till exempel som Doyen Sport medfinansierar, och sen kan man gå till ett Atletico Madrid som Doyen Sport medfinansierar, eller om ingen har råd att köpa lossen från Porto så kanske man hamnar i ett Zenit, och sen har ingen råd att köpa lossen från Zenit heller, och då hamnar man i Kina och så är hans karriär förbi. Så att, ja, det finns många fina exempel.
Ja, jag undrar vem det är du tänker på.
Ja, det gör jag ingen aning.
Jag tror vi kommer in på honom om
det
lite stund.
Det kan bli så kanske.
Hur som helst, det ska ju också ha funnits någon sån här, alltså redan då när han slog igenom så ska väl Barcelona ha köpt någon slags förturs rätt i kön där. Alltså de har köpt sig ett litet VIP-kort till Gabigol på något sätt, så att de ska ha någon slags förtur som de inte ska vara intresserade av längre. Han har väl helt enkelt inte haft den utvecklingen som de hade hoppats på.
Nej, det var väl någon slags Neymar-försäkring där när de köpte han, så det är en till kille på gång, så vi vill ha honom också om han blir bra.
Ungefär som när Chelsea köpte Hazards lillebror.
Ja.
Går du ihåg det? Vet han, snygg, Torgen Hazard.
Torgen Hazard, ja. Den är inte dålig.
Nej. Han var också jättebra, han var typ 15-16 då, liksom var en väldigt lovande sådär, talang. Jag vet inte vart han befinner sig nu.
Nu ska jag inte svära på det där. Nej, men Feyenoord köpte ju, eller värvade John Guidettis polare också, så att det där är inte helt ovanligt.
Nej. Gabigol, även Lukaku ska vara på Arsenals radar, om man ska tro de brittiska tabloiderna, vilket man ju förstås inte ska.
Nej.
Men det kan väl finnas en logik i ett Lukaku som ju kommer flytta på sig den här sommaren.
Ja, men jag tror ju det. Samtidigt så skriver Guardian nu att Chelsea, i och med att de köpte Batshuayi, så har de faktiskt gett upp Lukaku, så de ska ha försökt det. Men antingen om de tänkte om eller om det inte gick. Så att det är lite så. Men det finns rykten om Lukaku, och sen får vi se. Han lär ju bli svindyr i så fall. Så att det som talar emot Arsenal i så fall.
Ja. Även att Arsenal brukar ju, de har ju den klubben med störst eget kapital i hela världen.
Så är det. Och det är ju lite myt att de inte spenderar pengar. De har ju gjort det nu. Men det gäller ju att det är verkligen rätt spelare. Och det gäller ju att Wenger ser att Lukaku är den typ av spelare han vill ha i så fall. Och det är lite svårläst vad Wenger vill ha längst fram i anfallet, kan man lugnt säga, genom åren.
Minst sagt. Han brukar ju gilla en sprallig ytter och göra honom till central forward som typ en Van Persie eller en Henry.
Ja, eller en lång kille utan teknik som typ en Giroud eller en Niklas Bentner. Så att det finns lite olika skolor där.
Ja, eller vad heter han? Nu tappar jag namnet här som var passade också in bara på den beskrivningen, som spelade i Arsenal i ett par säsonger och har en jävligt konstig frisyr. Det står helt still i mitt
huvud.
Chamack.
Ja.
Kom in som en nickexpert. Ja, var ju det. Han gjorde inga nickmål.
Inga nickmål. Men hade en bra frisyr. Man vill inte riskera den frisyren genom att nicka bollen. Det vill man inte.
Nej, han inledde väl sin karriär i Arsenal med att sitta i Jonas Olssons bakficka. Och då känner man att okej då. N'Golo Kanté.
Ja.
Mannen med den branta karriären och den relativt låga utköpsklausulen som nu ryktas till Real Madrid igen. Jag vet inte om det är samma uppgifter som bara dammats av eller om det finns något nytt.
Förra gången var det AS och den här gången var det Marca som behövde en första sida, så då var det Marca som pumpade på.
Ja, hur som helst så är det ju så att Kanté inte kommer bli kvar i Leicester.
Ja, det kan vi nog slå fast. Ja. Framförallt eftersom han är förmodligen Frankrikes viktigaste spelare just nu. Alltså Payet eller vad man nu vill säga i all ära. Men Kanté är ju den som verkligen har sytt ihop det där laget. Så att, enormt imponerande han har gjort det i EM också på den här säsongen han haft. Så att, absolut. Och sen Real behöver ju... Alltså nu har de ju en defensiv mittfältsroll. Zidane har återinfört det med Casemiro. Och de har ingen riktig alternativ till honom där. Så att, om de kan få in den så kanske är ännu bättre. Mm. Till 20 miljoner pund prislappen. Det vore ju dumt om de inte tar honom då, kan man tycka.
Det är lite för billigt för dem. De gillar inte att köpa spelare så billigt.
Nej, så är det. Samtidigt gillar de ju defensiva mittfältare från Premier League som kanske inte behöver ha någon Galactico-status för att gå till Real. Så att det har hänt.
Gravesen.
Gravesen, Diarra och lite såna här killar.
Ja. För er ungdomar kan ni googla Gravesen.
Ja, det får ni jättegärna göra. Det finns många härliga realövningar man kan googla för den delen. Men han är en av dem.
Så är det. Och N'Golo Kanté, det lär väl hända saker efter EM helt enkelt.
Förmodligen är det så.
På hemmaplan och allt möjligt. Så att han kan ju sitta rätt lugnt i båten med den utköpsklausulen och lite välja och vraka vilket projekt han vill vara en del av nästa säsong.
Ja, han har ingen tidspress på det sättet eftersom det finns den där klausulen, så att klubbarna kommer inte behöva förhandla i 14 veckor, utan det där ska kunna gå smidigt.
Mm. Då har vi kommit fram till den här punkten som du berörde för en liten stund sedan, nämligen Hulk och hans fantastiska resa. Ja. Det låter som en film. Hulk och hans fantastiska resa.
Ja, jo,
kan du ta oss med på den resan och se vart vi hamnar någonstans?
Jo, men man gillar ju det här när de stora brasilianska talangerna slår igenom i Brasilien och sen blir svindyra, och då är en sport, tar ett ägarintresse och inte säljer lite billigare till Manchester United eller en sån klubb, utan vill sälja lite dyrare till Porto och betala själva. Det är ju det som är så intressant hela vägen. Mm. Och sen när de väl ska få utväxling på sin investering som de har gjort genom att ha honom i Porto, då går det inte heller att skicka honom till Manchester United, för då är prislappen redan för dyr. Så då får man åka till Ryssland och bo i Sankt Petersburg, där han har haft väldigt fina bilder på hans barn när de är ute och leker i snön. Men han verkar inte helt trivas i kylan där. Men han har ju försökt komma därifrån nu i precis alla år, vilket alla brassar som kommer till Ryssland, Teixeira, Douglas Costa, alla försöker liksom. Så fort de kommer dit så ska de vidare bara. Problemet är att då är prislappen så dyr, så att, och ryssarna har gjort så stor investering, så då kommer de inte vidare.
Nej, kära lyssnare, vi vet att det är skillnad på Ukraina och Ryssland.
Ja, men absolut.
Men det går
den är flytande nu för tiden, skulle jag vilja påstå. Den är faktiskt väldigt flytande. Ja,
framförallt där borta i Donetsk.
Ja, exakt. Så stor skillnad är det faktiskt inte. Öst. Ja, men, så
drygt en halv miljard ska han kosta Hulk för Shanghai. Svennis lättar på plånboken.
Exakt.
Det har han inga problem med.
Nej, han blir väl världens 18 dyra spelare genom tiden. Han blir världens 9:e bäst betalda spelare just nu. Så. Men det sjuka är just, han går till Porto. För att komma bort från Brasilien måste han gå till Porto. För att komma bort från Porto tvingas han gå till Zenit. För att komma bort från Zenit så måste han åka till Kina. Mm. Okej, han åker hem som en väldigt förmögen man. Men när man sammanfattar hans klubbkarriär så är det inte så att liksom barnbarnen kommer att vara så jäkla imponerade.
Ja, det vet vi inte. Det kanske är Shanghai som är, Shanghai som är nu, framtiden.
Absolut, absolut.
Ska vi inte vara såna?
Men det, det kan vi vara, tycker jag.
Ja, okej då. Så hej då säger vi till Hulk. Vi hörs om ett par år när det är VM igen och du sitter på en brasiliansk bänk. Emery, Unai Emery, Sevillas mirakelman som ju sa upp sig och nu är klar för PSG, har börjat bygga om. I alla fall så är det mycket rykten, och det handlar om Krychowiak då, hans gamla spelmotor i Sevilla. Och sen handlar det också om det här namnet Munier?
Munier skulle jag säga. Jag tror att det är fransk-belgare om jag ska gissa.
Ja, det är det säkert.
Högerback i alla fall, Belgiens landslag, EM-spelare nu. Klubb Brygge, var väl ingen som ville ha honom innan EM. Nu har han gjort ett fullt godkänt EM och så ska han spela PSG. Så att, ja, ja, det är vad det är det där.
Det är verkligen vad det är. Krychowiak är ju intressant, för han är ju ett... han har ju varit Polens nyckelspelare i det här EM:et, har varit väldigt bra. Han har varit Sevillas nyckelspelare, inte minst sen Rakitic försvann och har styrt det där mittfältet.
Ganska väl scoutad också av PSG:s nya tränare, kan man säga.
Då han kan honom.
Ja, det kan han.
Då är frågan hur han ska ställa upp det där mittfältet sen. Det finns ju andra centrala mittfältare i PSG som är helt okej, okay, men det kanske blir en Thiago Motta som får...
Det blir intressant om han vill ha ett mer rörligt mittfält då, för att just nu har de ett ganska, alltså Matuidi är en riktig box-to-box-spelare på det sättet, men Motta och Verratti är ju inte, det är inte löpmetrarnas mästare på det sättet. Så han kanske vill ha in lite sånt, jag vet inte exakt hur han tänker, men det är intressant också prisutvecklingen. Han kostade väl 5 miljoner pund tror jag, eller euro, för ett par år sedan bara när han gick till Sevilla, och nu pratas det om att de vill ha 50 och PSG är beredda att lägga 25 än så länge, så vi får se vart de möts där.
Men det är ju sådär, när PSG kommer och knackar, då kan man ju nästan dra till med vad som helst.
Så är det.
Att pengarna finns där.
Så är det, det är som om greven knackar på dörren och vill köpa lite ägg av dig. Det är inte så att du ger bort dem då.
Vad har du i plånboken, frågar man.
Ja, lämna den.
Även Higuain har flörtat lite med parisarna, eller hans brorsa. Det var ju också rätt roligt att hans brorsa nu har gått ut och kommenterat de här. Du kommer ihåg ryktena att Jürgen
Klopp-bilden,
ska,
ja.
Klopp-bilden som var väldigt roligt en förmiddag.
Så att du kollar på, var Argentina Copa America, va?
Exakt, och Nicola Higuain som han heter, brorsan, han har gått ut och dementerat, han har ju aldrig träffat Klopp överhuvudtaget.
Nej, det var ju Klopps, det var väl Klopps son.
Det var Klopps son, ja.
Snuskigt lik faktiskt, det får man ge de konspirationsteoretikerna.
Ja, och det roliga var när konspirationsteorin tog ett varv till och det var så, nej det är inte han, nej, som är, det är killen som sitter på andra sidan. Och man säger,
folk som vill tro på det, ja. bara vill tro på det.
Tro är någonting som man måste vilja.
Så är det, men Higuain vill väl också röra på sig. Det känns som han har insett att han kommer inte överträffa den här säsongen i Napoli. Nej. Så nu gäller det ju att försöka röra på sig nu.
Lönekuvertet maxas ju om man går den här sommaren.
Ja, och han har inte så många år kvar. Så att, det känns ju som det är flyttläge, som det berömt heter.
Ja.
Och visst hade han och Cavani kunnat komma överens om de nu ska spela med två anfallare. Om de inte ska spela med två anfallare kan det bli tråkigt.
Ja, det, ja, de gillar att värva anfallare från Napoli i alla fall, PSG.
Det gör
så
de.
Det talar ju för en affär. Montella, klar för Milan.
Ja.
Äntligen, alltså, man är, hur trött är man på liksom Pippo Inzaghi-figurerna som har...
Det vill säga unga lovande Milan-tränare som varit gamla storspelare. Alltså, lägg av, ta en trött gammal italiensk gubbe nu, inse vad ni ska ha.
Montella som kom från Sampdoria.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Köptes ut för typ 10 miljoner kronor tror jag. Kan han vara personen som får ihop den här jätteklubben igen?
Nej. Nej, men det är klart han kan, men jag är inne på, som du säger, den ganska ytliga analysen, men det är ju de här Inzaghi, Brock i hela det här gänget liksom. Alltså, det känns som det behövs någon med lite rutin för att styra upp ett sånt skakigt skepp som Milan är. Det krävs någon som vågar stå upp mot ägaren, som vågar säga från sina tydliga idéer och få in spelarna på det. Jag tror att de hade mått bra av att ta någon gammal räv, om man säger så.
Mycket handlar ju om hur den här kinesiska figuren, som jag inte vet vad han heter, kommer investera i det där laget eller
om
inte.
Han kommer att investera,
om han kommer att investera.
Ja, allt hänger ju på det, och det känns som de riktigt etablerade tränarna kanske inte riktigt intresserade av att gå in i det Milan heller, för de har ingen aning om vad de kommer att ha att jobba med. Det kan man ju förstå, det är väl en anledning till att det blir så här om och om igen. Men de behöver inte en ung, snygg kille i kostym, utan de behöver någon Lasse Lagerbäck typ.
Ja, skulle ju gå till all in på Ranieri.
Ja, fast han tror jag inte heller skulle röra på sig till Milan nu. Men den typen av tränare, absolut.
Det här ryktet som dök upp, det är alltså Silly-fantomen Giulianelli.
Aha.
Som avslöjade Xhaka-affären tidigare den här sommaren, som nu har kommit med att Dele Alli ska vara av intresse för Arsenal. Känn på den.
Ja.
Att de ska ha hört sig för om Dele Alis tillgänglighet.
The best of luck to you.
Alltså, man tar ju bara upp den för att det är så jävla.
Ja, jag förstår
man vill ju, man vill ju bara smaka lite på den ett tag. För att det...
Jag har sugit klart på den, tror jag.
Ja, när Erik Niva kommer in här nästa gång, så vill man att det ska finnas liksom någon slags...
Ja, då ska det ha hänt någonting mer. Ja. Ja. Då ska hans brorsa ha suttit bredvid Arsene Wenger på någon läktare någonstans.
Ja, det kommer ju förstås aldrig hända. Jag tror att de skulle få betala någon slags... Ja, 1,5 miljard eller något sånt där för att det skulle funka.
Jag tror inte en sekund på att de hört sig för heller. Det där känns som en så här enkel grej för honom att sprida, för att ingen kommer kunna trumfa honom på det. Varsågod.
Ja. Tog sig hela vägen till Sillypodden.
Det är klart han gjorde.
Ja. Det mesta tar sig in här.
Ja.
Det är inget jättefint.
Dina dammluckor där. De öppna spjällar, kan man
finns,
säga.
Finns finmaskigare nät att jaga med. Koeman,
ja.
Han skrev ju på för Everton här för några veckor sedan, och nu jagar han målvakt eftersom Tim Howard har ju gått i pension. Det kanske han borde ha gjort för ett par säsonger sedan.
Kan man tycka.
Har snackats om Tim Krul från Newcastle, men också Stekelenburg då, som var utlånad till Southampton under tiden som Koeman tränade dem, ska vara av intresse. Och men den bästa hinten får vi väl från att Newcastle har gjort klart med han Mats Sells, som har köpt in en ny målvakt som då ska konkurrera med Elliot, som ju är skadad. Så det blir väl Krul.
Det känns som det blir Krul. Det är väl inte så att man kan skriva det i sten ännu, men som du säger, alla tecken pekar mot Krul, och det känns som han också har all anledning att flytta på sig. Han är ju faktiskt en väldigt bra målvakt, kan jag tycka.
I sina stunder,
ja, absolut.
Han var väldigt bra en gång mot Tottenham. Jag vet inte hur många gånger vi ska tjata om den här matchen, men han var väldigt bra där.
Ja, så fort Erik är tillbaka så kommer vi tjata om den igen.
Precis.
Borde en lista.
Ja, nej, men det är väl så att Fredrik Jönsson har lett den här Premier League-podden. Ja. Under, då blir det ju en del, då blir det en del sånt. Ja, det kan det göra. Jag har ju lovat att vi ska prata om Brexit.
Ja.
Det här mycket märkliga beslutet som den brittiska befolkningen med ganska knapp marginal tog under en folkomröstning förra torsdagen. Helt enkelt att Storbritannien ska lämna Europeiska unionen. Sen om det blir så i slutändan eller inte, och på vilket sätt och vilka konsekvenser det får och så vidare, det är ganska oklart just nu. Men så är i alla fall utfallet av den här folkomröstningen, vilket gjort att bland annat pundet har ju stört dykt. Jag såg en uppgift om att Virgin Group, som är ett av de största företagen i England, har alltså sjunkit med en tredjedel i värde sedan torsdags. Alltså, det är ett jätteföretag med liksom flygplanslinjer.
Men Richard Branson heter han.
Exakt. Ja.
Bra playboy-aura på honom, kan man säga.
Mycket. Han har en sån här, han finansierar ju rymdresor och grejer. Ja. Alltså han är en skön snubbe på många sätt.
Skön snubbe, det var riktigt konstigt.
Jag vet inte. Han
finansierar rymdresor, så han är ju en skön snubbe.
Ja, han har ju rätt knullig aura.
Ja, väldigt knullig aura, det har han absolut. Det här är ingen grabbig podd. Nej.
Fan, det kan han väl ha.
Ja, absolut.
Men hur som helst så har Virgin Group sjunkit med en tredjedel i värde. Vilket säger någonting om hur den brittiska ekonomin ser ut just nu. Och givetvis så är Premier League en väldigt stor del av den brittiska ekonomin. Inte kanske BNP, men det kommersiella livet. Och att pundet sjunker får ju förstås konsekvenser när man ska handla spelare från andra länder. Det är ju den kortsiktiga effekten.
Ja, vi såg att de fick ju lägga om sina bud. Alltså, de brittiska klubbarna försökte värva från utlandet, fick ju helt enkelt förhandla om sina bud efter att de gått ur Brexit. För att pundet har ju förlorat så mycket så att deras bud sjunker flera miljoner i värde när de då skulle betalas ut som euro till till exempel franska klubbar. Bara det var ju en omedelbar effekt av det här huvudlösa, helt sjukt populistiska och vidriga beslutet från den brittiska befolkningen.
Ja, och det är ju en sak, den kortsiktiga, där jag menar, pundet kommer ju stabiliseras igen och så vidare, även om brittisk ekonomi har väl några tuffa år framför sig. Men den lite mer långsiktiga effekten som det kan få är någonting som vi har faktiskt pratat om tidigare, och det handlar ju om arbetstillstånden. Vi har ju faktiskt ganska gott om spelare i det engelska ligasystemet som kommer från olika europeiska länder men som inte har en given plats i sitt landslag. Och då får man helt enkelt inget arbetstillstånd som fotbollsspelare i England. Vi har sett, vi hade ju nu, Antonsson gick till Leeds. Det har vi inte ens tagit upp här. Det kanske vi kan passa på att ta när vi har pratat färdigt om Brexit. Men Antonsson från Kalmar FF då blev klar för Leeds. En sån affär är ju då inte möjlig om Storbritannien lämnar EU, för att Antonsson är inte en svensk landslagsspelare.
Nej, och det är det som blir så intressant. Sen blir det också intressant för att fotbollen blir ju en politisk bricka i spelet. Alltså David Beckham var ute innan valet och sa att han röstar för att remain, alltså stanna kvar i EU, och tog då som exempel att när vi hade Manchester United som mest framgångsrik, då hade vi vår brittiska kärna, men vi hade inte varit lika bra utan vår danske mål Peter Schmeichel, vår irländska ledare Roy Keane, vår franska artister i kantorna. Så det blir ju en bricka i det politiska spelet på det sättet. Och det blir intressant också att se i Storbritannien, som liksom så många europeiska länder just nu stänger gränserna, drar öronen åt sig, blir väldigt patriotiska, väldigt osäkra, hur man hanterar då det enorma flöde av utlänningar som kommer för att arbeta i Premier League, som det ändå är, när de vi har sett många fullständigt sjuka videos med rasistiska utspel nu som sker liksom på brittiska gator till följd av det här, där de liksom, ja men åk hem liksom. Då undrar man om de kommer hantera Premier League-spelarna på samma sätt. Det finns många oroande tendenser i världen just nu, och det här kommer definitivt ha påverkan på Premier League. Förhoppningsvis kan ju fotbollen verka för motsatsen då.
Ja, fotbollen brukar ju ha i alla fall den förmågan.
Ja, man brukar säga det. Samtidigt så konstaterar vi under EM nu att det för första gången har varit så att fotbollen, eller känslan för första gången för mig i alla fall, att den har förstärkt de sakerna som man tycker är väldigt, väldigt illa i Europa just nu. Det var Ryssland som slogs för sitt land på Marseilles gator. Vi hade fascister från Ungern och det stod rasister i fotbollsklackar. Och det var många sjuka saker. Så att det är väl egentligen bara en viss nordirländsk sång som verkligen förbrödrat än så länge.
Ja, tänk om man hade fått spela också.
Ja, det hade varit Will fantastiskt. Griggs. Fast det är nästan ännu bättre historia för att han inte fick spela. Så att, ja. Han gjorde rätt som satt kvar på bänken, Will Griggs.
Ja, det är de effekterna som man kan se nu utav Brexit. Jag tror egentligen att de mest allvarliga konsekvenserna för den engelska fotbollen är sådana som är mycket svårare att sia om. Det handlar ju mer om den generella ekonomiska utvecklingen i England. Huruvida utländska företag vill investera i England överhuvudtaget, eller Storbritannien. Huruvida Skottland och Nordirland överhuvudtaget blir kvar i Storbritannien. Om hela unionen kommer att spricka upp, alltså den typen av jättestora politiska omvälvningar påverkar förstås hela samhället och även då fotbollen.
Ja, och man får se, man vet ju det också, om Premier League riskerade en enorm kvalitetssänkning och en väldigt ekonomisk smäll, så skulle de ju komma med liksom regler för att komma runt det. Då skulle det förmodligen inte krävas arbetstillstånd på det sättet. Det skulle införas undantag för att den är så pass viktig. Ja. Samtidigt så har ju den också blivit så pass global, så att du behöver inte sponsra Manchester United för att du vill sälja bilar i England. Det var väl Chevrolet som gjorde det utan ens sälja några bilar i England, utan det är så pass intressant för att du vill sälja bilar i Asien och USA och på andra ställen där United är lika starka. Men det gör ju också att United blir ju inte beroende av Storbritannien längre heller. Så skulle det bli för knepigt där, så finns det är en utopi än så länge, men den här europeiska ligan är ju vad den är, och på något sätt så kan man ju fundera på vad det skulle kunna innebära där också.
Ja, den som lever får se. Det sista ordet är inte sagt.
Nej.
Kan vi vara rätt säkra på. Ska vi säga någonting om Antonsson då till Leeds? Han var ju där och fiskade lite grann. Det snackade, det var väl 20 miljoner kronor ungefär.
Ja, det pratas väl om det. Jag är lite besviken på honom, måste jag ju säga, över att det blir Leeds. Det känns som en ganska skakig klubb att gå till, för att uttrycka det milt.
Minst sagt.
Och de hade lite
alternativ. Gary Monk på ett års kontrakt.
Ja, exakt. Han kommer ju inte sitta kvar ett år där heller. Så, de hade alternativ i Frankrike, sa agenten här, och det hade väl känts lite mer lockande. Men jag tycker det är konstigt att Antonsson gått så fruktansvärt under radarn i Sverige, för att jag satt själv när man skulle ta ut den allsvenska drömelvan i förra säsongen och bara kolla statistik för förra säsongen för att liksom så påminna mig vad det som hände förra säsongen och säga, ja, Antonsson, han är svinhögt i skytteligan, han var bra ju. Ja, men varför skulle han vara sämre i år? Det finns ingen anledning. Så plocka in honom där liksom. Ja.
Och så han har ju varit fantastisk.
Springer på här och har varit liksom allsvenskans definitivt mest underskattade spelare. Otroligt på lite målskytt. Imponerat stort. Så att han är lite för gammal för att bli den där liksom, ja, för att man ska tro att han ska bli någon ny landslagsman och så vidare. Men jag, Leeds känns som ett ostrategiskt val.
Alltså Leeds är ju en jävla soppa liksom.
Ja, det känns bara idiotiskt kliva rakt ner i den som sitt liksom stora proffsäventyr. Det är en ganska stor prövning han utsätter sig själv för.
Det var väl högst lön.
Det var väl det, ja. Det är väl ofta det man går efter.
Ja. Hörrni, vi har fått as mycket frågor som vanligt. Och det rasar in fortfarande, ser jag. Men vi börjar med en fråga från Brwa Sultan. Uttalas
nu, va? Du?
Manchester Citys möjliga transfers in och ut under sommaren och sannolikheten om Nolito dit. Vi har inte pratat om Nolito.
Nej, har vi inte gjort.
Han har ju alltså en utköpsklausul på typ 14 miljoner euro eller något sånt här, va?
Han har väl bäddat för att få lämna Celta eftersom han inte fick gå förra sommaren när Guidetti kom, och det känns ju som han skulle bort redan då eftersom Guidetti kom. Så att det känns väl som en flyttbar spelare, också uppenbarligen startspelare i spanska A-landslaget. Jag är inte så övertygad om hans storhet att jag skulle liksom vara så säker på att han kommer göra det intrycket i Premier League, men Pep Guardiola är uppenbarligen det, för att de är intresserade, det kan vi nog vara säkra på.
30 miljoner euro var det.
30 miljoner.
Jag hade läst fel. Nej, men frågan är om det verkligen är spelaren som Manchester City behöver just nu.
Nej, det känns ju inte så. Det känns inte som den star strikern som de borde vara ute efter heller, om de nu ska jaga anfallare. Så att
Det har ju pratats ganska lite om Manchester City faktiskt. Oväntat lite, men sen är ju inte Guardiola någon sån där transferfantom heller. Det är ju inte riktigt så han jobbar.
Nej, han kom ju till Bayern München och sa ge mig Thiago eller ingenting. Det var väl hans första krav där. Han fick Thiago. Ja. Sen, och det var ju efter att han i Barca misslyckats kapitalt på transfermarknaden. Fick ju enormt mycket kritik för det också. Sen dog den kritiken med att det gick väldigt bra på planen. Men det var inte hans värvningar som lyfte hans lag. Det var inte hans värvningar som övertygade, utan de var riktig katastrof. Så att, han kanske är lite restriktiv av den anledningen också. Mm.
Sen är det klart att det är några som ska ut där.
Så är det.
Från det gänget.
Ja.
Ja, precis. Och ett par andra.
Ja, men det är ju en generationsväxling där. Det kan vi väl slå fast. I alla fall en kvalitetsutväxling, om inte annat. Det gamla laget ska ju byggas om.
Och Gundogan är klar in. Ja. Det är väl det som har hänt egentligen.
Ja. Han gillar ju centrala mittfältare, Pep, så han ska väl bredda där, så att säga.
Ska ju gärna ha minst 6 centrala mittfältare på plan samtidigt.
Exakt, gärna 4 backlinje, 2 i anfallet.
Ja. Henrik Isaksson tycker att Bjarnason borde nämnas i Sillepodden. Tycker han gjort en riktigt bra och spännande insats i EM, och det kan vi väl hålla med om. Men det där är ju en sån där spelare som är otroligt begränsad. Han kan egentligen bara en sak, och det är precis det han ska göra just nu för Island. Han ska springa som en dåre upp och ner. Han slår ju sällan sin gubbe. Han har ingen vidare passningsfot. Han har väl okej avslut. Men framförallt så river han och sliter och vinner mycket boll och tar den där djupledslöpningen i 92 minuten och så vidare. Och den kravbilden är det ju liksom inte så många av de europeiska toppligorna som har på en spelare.
Men han är en tv-spelare på det sättet. Han har ju sin frisyr, så man ser ju direkt vem det är. Och sen som du säger, han sliter ju, så man gillar honom för att han jobbar arslet av sig. Men det är ju just det där, ja, är han en så bra fotbollsspelare för det? Nej, inte helt säker på det heller. Det är som John Guidetti och Marcus Berg-matchen. Man ser att Guidetti springer ju 90 minuter, han springer ju på allt och tar helt slut. Och folk älskar honom för det, man gör det själv också. Marcus Berg står ju betydligt mer still, men tar rätt löpningar. är en bättre fotbollsspelare av den anledningen. Ja. Så att, ja, en tv-spelare, så skulle jag beskriva honom. Och jag, inte alls, jag tror inte han ska gå till någon stor klubb om vi säger så.
Nej, men alltså det där... Just Bjarnason, det är en sån där typ som får mycket uppmärksamhet under ett mästerskap. Kommer till en klubb där han har liksom förväntningar på sig. Ja. Och sen så blir det så uppenbart för alla hur begränsad han är som spelare. Och så blir det en klassisk flopp. Liksom. Det har vi sett ganska många gånger. Men just nu i det här isländska landslaget med den kravbilden som finns, att hela tiden möta lag som är otroligt mycket bättre än en själv. Alltså på varenda position förstås. Då är jag ju precis spelartypen som är rätt för det. Sen är det ju så att det finns liksom inga lag i de europeiska toppligorna som lever med den verkligheten riktigt.
Nej, och sen...
man måste kunna ha lite högre kvalitet än så på sina spelare.
Ja, det vill, som Erik Hamrén beskrev som sina största avtryck han gjort som svensk förbundskapten, det var ju dels att han lyft kosten på den svenska agendan, det var fint. Och sen var det också att spelare numera måste vara betydligt bättre på fler saker, att även mittbackarna måste kunna vara väldigt spelande och så. Ja. Jag vet inte vad han hade gjort för det, men det nämnde han också där. Det var ganska illa förberett tal där, för saker han faktiskt gjort, men det där har han inte gjort.
Han borde kanske förberett sig som kan man Roy Hodgson.
Ja, exakt. Ja. Nej, men det är väl så, det räcker inte längre att vara en väldigt bra djupledsspelare eller en Schumacher nickspecialist eller liksom, utan du måste ju ha betydligt mer going for you liksom. Alltså du, och det känns kanske inte som Bjarnason har hela det registret.
Nej. Jag menar, vi ser ju till och med liksom spelare som är otroliga specialister som Andy Carroll får problem och får inte en startplats, och det är liksom visserligen i West Ham som är väldigt bra sådär, men även i längre ner så hade han ju haft svårt, för att det är lag som vill spela, de vill ha bollen på marken, de vill göra på ett annat sätt och vill ha flera mer dynamik och mer.
Ja, där ska han ju inte spela, så enkelt är det ju.
Nej. Vad är det man brukar säga? Mer flexibilitet i sina lag. Och då är det klart att även Bjarnason är för endimensionell. Sebastian Kolke skriver: skulle ni säga att nästa Premier League-säsong kommer ha den bästa tränarnivån någonsin? Och vilka anser ni vara topp tre? Man kan bara rabbla några som är där: Guardiola, Conte, Klopp, Mourinho, Wenger, Mazzarri, Koeman, Pochettino, Ranieri, Bilic.
Ja, sen ska man också vara tydlig med att de namn som nämns framförallt nu, om vi tänker en Conte, om vi tänker en Klopp, om vi tänker Mourinho, det är ju killar som är väldigt bra på att bygga sin image, som syns väldigt mycket, som vevar på väldigt mycket. Jag vet inte hur mycket Contes vevande vid sidlinjen hjälper egentligen. Jag vet inte hur mycket Mourinhos rävspel i media hjälper egentligen. Det är liksom det är snubbar som vet vad de ska spela på. Så att hur de är som tränare, alltså det finns tränare med lika stor kunskap tror jag, men de här är väldigt, väldigt duktiga på att framhäva sig själva på ett sätt som gör att de blir väldigt attraktiva. Det ska man väl också ha med i bilden. Men visst ser det sexigt ut, det gör det ju.
Det blir många bra presskonferenser.
Det blir det definitivt, och det blir väldigt mycket bra bilder och filmer vid sidan. Jag gillar ju de här, det är inte det jag säger. Jag älskar ju att Conte står där och vevar. Jag tycker att det är fantastiskt att han hoppar upp på bänken och är helt galen. Samtidigt så är jag ju så tråkigt skadad, så att jag tänker ju att han vet precis vad han gör hela tiden också. Att det faktiskt, han är väldigt medveten om hur han framstår. Jag ska nog krönika om det inför Europa League-finalen, just det här att om man tar Conte och Klopp till exempel, båda har gjort hårtransplantationer, båda är väldigt noggranna med hur de framställs. Alltså det är bara ett exempel på hur noga de är med sin image, hur noga de är med hur de framställs, hur liksom mycket signaler de skickar. Och det finns ju forskning, om man ska bli riktigt nördig, på att liksom, du lyssnar ju mer på en attraktiv människa, du får ju större uppmärksamhet, du får ett större förtroende. Så att de är ju smarta, de vet ju vad de sysslar med, och jag är övertygad om att han vet vad han sysslar med. Men han hoppar upp på bänken i eufori också, för att han vet ju att tv-kamerorna är där, han vet ju vad som händer.
Niklas Larsson tycker att det är ovanligt tyst om Real, enbart Morata in. Zidane nöjd med truppen? Frågetecken. Vänsterback bakom Marcelo, Pogba. Det är ju det som har pratats om, Pogba förstås.
De Gea kan man väl kasta in, det är väl fortfarande inte helt avskrivet om man säger så.
Ja, ganska.
Ja, det vet fan. Ja, men det kan nog bli aktuellt igen. Jag tror att
klausulen de hade i alla fall har ju löpt ut.
Är det några veckor kvar de inte har en Galactico? Jag tror de kan testa där igen.
Ja. Jag tror i och för sig De Gea själv ville bort från Van Gaal mer än någonting annat. Det var en känsla men, man fick. Men så om, han är ju borta nu. Så
att men om De Gea får chansen att gå till Real Madrid så är jag övertygad om att han vill gå till Real Madrid. Det är ju trots allt en spanjor. Oavsett vad han har för klubb. Ja, historia om man säger så. Den verkar inte så viktig för honom. Så att. Men de väntar väl på Galacticon. Jag trodde ju att de skulle vänta ut EM och hoppas att någon skulle, att en Eden Hazard skulle göra något blixtrande och bli den Galacticon. Nu har ju ingen spelare riktigt tagit det klivet. Det är ju Gareth Bale som tagit det klivet och han är ju svår att värva för Real Madrid. Så. Mm. Vi får väl se. Men någon ska in, absolut.
Någon ska ju in. Det har varit lite skralt faktiskt de senaste åren med riktiga Galacticos.
Ja, Peres har inte presterat.
Nej, men jag är besviken. Per-Axel Fredriksson skriver om Sjögren. Det är du.
Ja.
Var tvungen att betta 100 000 på vilken striker Arsenal signar. På vem lastas i så fall degen?
Det är ju helt omöjligt. Niklas Bentner. Nej, just nu... Alltså jag tror ju inte på Gabigol till Arsenal heller. Det känns ju väldigt otypiskt Arsenal att värva den typen av spelare. En lite ifrågasatt talang som har ett högre marknadsvärde än han egentligen har presterat. Det känns inte alls så. Så att just nu tycker jag att det är väldigt, väldigt svårt att se. Lukaku borde de ju försöka med. Det känns som han hade kunnat göra sig bra där. Och det känns inte som intresset jättehögt bland de andra om Chelsea nu dragits ur. Så att närmast, om jag skulle vara tvungen, om jag fick betta 100 000 av dina pengar, då skulle jag betta dem på Lukaku nu.
Ja. Du får betta mina pengar om du
fan, vill. Ja, det där tar jag dig på orden.
Elias Lås, och det här är också en transfer som vi har pratat alldeles flit om. Det är Ben Arfa till Sevilla.
Ja, den är fantastisk.
Hur nära det är. Sevilla har ju gjort klart med Sampaoli från, det pratade vi om förra veckan. Från, ja han har tränat Chile tidigare, han har varit ledig ett tag. En superintressant tränare, Marcelo Bielsa fostrad.
Simon Bank var lyrisk när det här blev klart, han kallade det mest intressanta tränarbytet i Europa i år. Så att det säger en del om hur han ser på det hela.
Ja, och det är väldigt intressant. Han har en verkligen hög energifotbollen som Bielsa står för. Sampaoli en praktikant av.
Jag sa Conte, Mourinho, räkna upp några av där. Simon bara suckar. Så att, ja.
Ja.
Finsmakar Simon.
Ja,
pretentiösa jäveln.
Det här är hipstervalet.
Så är det.
Varför tror du jag sitter där och försöker låta lite som Simon?
Nej, det är...
Alla vill ju vara mer som Simon.
Ja, tur att inte alla är det. Ja. Nej, men det är kul skifte i Sevilla ändå, att de släppte ju Reyes nu, José Antonio till Espanyol, och så tar de in Ben Arfa, så att en artist mot en annan.
Ja, Ben Arfa är ju den största artisten.
Ja, herregud, nu är han ju oslagbar i fotbollsvärlden. Han kan göra allt både på sidan och planen.
Så. Nej, men det är ju så, Ben Arfa med självförtroende.
Ja, då blir det åkav.
Så är det ju en av världens bästa fotbollsspelare. Ja. Det bara är så.
Ja. Ben Arfa utan självförtroende så har du en av världens sämsta fotbollsspelare. Så är det ju också. Så att det gäller att hålla honom på humör. Det kan ibland vara dyrt.
Ja, nej men... Och man ser ju det här chilenska landslaget som ju Sampaoli var byggd upp. Nu vann de Copa America liksom.
Andra gången i raden.
Ja, precis. Och även om man inte är kvar, och har inte varit kvar det senaste året, så är det ju fortfarande liksom... samma gäng och det är samma spel och det är liksom den här inställningen som de har och otroligt mycket energi. Ska bli väldigt spännande att se vad Sevilla kan göra med honom eller vad han kan göra med Sevilla. Vi har fått jo för fasen, det har jag glömt, jag glömde skriva upp det. Det har ju dykt upp en hel del rykten om vem som tar över det engelska landslaget.
Ja, ja, ja.
Vi måste ha lite förbundskapten Silly.
Kör vind.
Före vi knyter ihop här. Och då handlar det om Gareth Southgate som ska ta över nu, va. Även att det ska väl bara vara en tillfällig lösning. Och enligt BBC så handlar det alltså om den som förbundet vill ha är alltså Arsène Wenger.
Ja, jag gillar Southgate först om man ska ta det. Mido var ute och kommentera. Jag hoppas han har lärt sig någonting sen Borough-tiden i alla fall.
Mido?
Mido är ute och fäktar, då vet man att det är kvalitet.
Mido har alltid en åsikt.
Ja, så är det. Sen om man ska ta det där med Wenger så nämns det ganska mycket förbigående i BBC-texten. Det är inte så att de pumpar på, utan de har snarare sagt att det är någonting förbundet spanar mot och har ett intresse i. Och sen får vi se om Mr. Arsène Wenger är så sugen på det. Det vet jag inte. Det känns som han vill ha sitt långsiktiga projekt i Arsenal och sen kanske, ja, slå av det lite. Jag vet inte om han vill gå in i den grytan som är det engelska landslaget då. Det känns ju lite osäkert. Men visst kittlar det. Visst gör det. Det får man ju hålla med om. Mm.
Jakob Gren undrar, vad ska Dortmund göra för att förhindra bli sönderköpt av de större klubbarna?
Ja, de ska skriva kontrakt i tid är väl det största man kan rekommendera. Nu hamnar de ju i en rätt usel sits på alla sätt och vis. De hade Mkhitaryan, Gündogan och Hummels med ett år kvar på kontraktet samtidigt. Mm. Så kan man inte agera, det säger sig självt. Och den här kontrakten borde de förlängt inte ett år sedan utan två år sedan. Mm. För att verkligen se till att inte hamna där. Då hade de inte blivit sönderköpta, då hade de kunnat säga nej. Nu har de ingen möjlighet att säga nej. Så det var ju där misstaget var.
Ja. Och sönderköpta blir de?
Det blir de definitivt. De förlorar ju en stor del av sin stomme nu. Så att det blir intressant, inte bara se hur det går, utan intressant att se hur de andra spelarna reagerar, en Aubameyang och en Marco Reus. Se vad de, när de tittar sig omkring när de kommer tillbaka till omklädningsrummet.
Ja. Otto Pettersson skriver, Tottenham behöver en striker. Vad plockar de in? Jansen, Sanabria, Batshuayi verkar gå förlorad till Chelsea. Ja, det är en bra fråga vad Tottenham ska göra.
Ja, de kan inte ta någon och riskera att han petar Harry Kane. Det är det som är problemet.
Nej, det är ju, alltså Harry Kane är ju självskriven där uppe. Så ja. Det handlar ju alltid om att hitta en. Och det har ju pratats i flera år om Sadio, inte Sadio Mané utan Sadio Berahino, ja. Förstås. Men man undrar ju vad de här säsongerna liksom i Pulis frysbox har betytt för honom. Nu har han fått spela en hel del ändå, men efter den där kängan han levererade i början av förra säsongen så har han haft det lite kämpigt att få regelbunden speltid, den gode Berahino.
Ja, ska han dela ut kängor igen för att komma loss? Det vet man inte om han vågar riktigt göra igen.
Nej,
men de behöver ju någon som är tillräckligt bra för att kunna fylla en plats, men inte för bra, för att det får liksom inte riskera så blir en diskussion kring Harry Kane. Så är det ju, det är för viktigt för Tottenham. Så att, det är en lite delikat speciell sits, får man säga.
Ja. Gunnarpojken skriver, det mest ofattbara i Siljusvängen, de få ryktena om Mahrez, borde inte han vara typ det hetaste villebrådet? Jag får känslan när det är så här, väldigt tyst om en väldigt het spelare, att det är klart. Att det finns någonting, fast det har liksom inte läckt. Men klubbar och agenter vet att men det där är kört, vi kan inte hålla på och liksom...
Det är liksom gillar hur du tänker här.
Ja.
Vart ska han då?
Men jag vet inte vart han ska. För det har ju som sagt inte läckt.
Nej. Men... Det är intressant att det är så tyst. För att han liksom utsedd till årets spelare i Premier League. Det gör ju att det blir en väldig prestige att ha honom också.
Alltså hade det inte varit klart, då hade det varit rykten varenda dag.
Ja, det känns ju. Jag gillar hur du tänker. Jag vågar inte tro på dig till 100%. Men ja, men det finns en poäng där.
Jag kan ju alltid hävda att det är klart och sen bara, utan att säga någon klubb. Och sen när det väl blir klart så...
Ja, men det blir också intressant nu med Wardys förlängning. Det kommer ju komma en diskussion kring lönerna. Nu har de ju spräckt sitt lönetak igen och han har höjt sig rejält. Nu kommer det ju komma spelare som är väldigt intresserade av att få samma summa. Och Mahrez är ju en som förtjänar det om han nu ska stanna kvar. Så att om han inte ska iväg så behöver han ju förlänga sitt kontrakt. Och ska han förlänga sitt kontrakt, då brukar man ju presentera diverse rykten för att få upp sitt marknadsvärde. Så att, ja, det, någonting pågår ju.
Ja, vi hinner med någon fråga till där. Vi tar Africa United skriver, Bonucci till Chelsea då. Och det är ju klart att de där ryktena kommer, Conte ska dit och det är ju Contes gubbe liksom och så vidare. Och Chelsea behöver ju mittbackar.
Vi förlängt med också... Terry, det är lugnt.
Ja, precis. Frågan är vilken roll han egentligen ska.
Så är det ju.
Det kom ju också rykten om Benatia, eller som han egentligen... Benatia. Som det ska uttalas tydligen. Det kom rykten om att Bayern München ska vara beredda att släppa honom till Juventus. Och det är klart att hans status är ju högre i Italien än vad den kanske är på andra ställen efter säsongerna i Roma där han var väldigt bra. Även att han inte har varit så lyckad i Bayern München. Och då får man ju direkt känslan av att han ska ersätta någon av de här tre, Bonucci, Barzagli, Chiellini. Och Bonucci är ju en Conte-favorit, så det finns ett pussel att lägga. Men vi tror väl inte att det blir så.
Nej, alltså det italienska, det är italienare helt enkelt. De spelar i Italiens största klubb. De är ledande i den italienska ligan. De har alla möjligheter att utmana en Champions League. varför ska de åka, bo i London, spela för Chelsea som inte spelar i Champions League? Det är svårt att se varför de överhuvudtaget skulle vara intresserade av det, om man ska vara ärlig.
Sämre och mindre klubb.
Sämre och mindre klubb, kanske mer betalt, absolut. Men ja, de har tillräckligt mycket betalt i Juventus och de får leva det liv de nog tänker leva även efter karriären där. Så att, jag förstår inte alls varför han skulle dra upp bopålarna och splittra det här lysande italienska försvaret.
Nej, troligare är väl att Chelsea gör ett nytt försök på John Stones.
Det är väl det som kommer hända förmodligen, ja.
Får vi se.
Om Conte nu ser det som andra tror sig ha sett i Stones.
Ja, det är väl inte alla som har sett det.
Nej, om det då kommer Conte som är, utan att vara för fördomsfull mot italienare, men väldigt, väldigt bra på försvar, så kanske han prioriterar andra saker framför det John Stones är bäst på.
Ja,
det... Till exempel försvara.
Ja, precis. Nej, men Kalle Karlsson var inne på det i en podden igår här, att just den där matchen mot Island hade ju varit en match där John Stones hade varit mycket mer lämpad än en Chris Smalling eller Gary Cahill, för att han kan ju faktiskt ta bollen framåt i plan och slå en passning, något som, vilket ju hade gjort om man kunde flytta upp hela laget om den bollen hade kunnat komma från backlinjen istället för att man ska liksom kortpassningsspela ut den till en ytterback som ska ner och hämta vid mittlinjen, som ju ofta var fallet i matchen i måndag. Så att, det finns ju givetvis lag och situationer, och jag tror att den typen av possession-spel som en del lagspelare i Europa hade passat John Stones väldigt bra.
Och då är frågan om ett kontelag kommer spela den sortens possession-spel.
Det är väl en väldigt bra fråga. Frågan är ifall Conte överhuvudtaget kommer spela en trebackslinje i Chelsea. Det är jag inte helt säker på.
Nej, han har ju absolut, han har varit flexibel tidigare. Det är absolut ingen trebackslinjetränare, utan han brukar se vad som är bäst för hans lag och sen anpassa sig efter det. Det ser ju inte ut som en trebackslinje i Chelsea just nu, om man säger så. Så att det känns ju inte som han kommer inleda så i alla fall.
Nej.
Ska köra enbackslinje i så fall, om man ska titta på dagens Chelsea. Så att...
Ja, vi får se vad som händer där. Hörde ni, det var allt vi hann med den här onsdagen. Vi är tillbaka om en vecka igen. Tack för att ni har lyssnat. Imorgon kommer EM-podden igen. Då är vi tillbaka här i studion.
Ja, det blir glädje.
Ja, ha det så fint. Hej. I think I worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more credit than one.